Uppdraget är att så tyst som en mus varsamt flytta på alla små jävla prydnadsprylar som blockerar rummets enda fönster. För att sen klättra ut via badkaret och med en fingernagel pilla upp skärmen som sitter i vägen för din flyktväg ut i novembernatten.
Hej och välkomna till Konsthantverkspodden. En podd om konsthantverk av konsthantverkare med konsthantverkare. I studion idag har vi Lisa Maria Pettersson, Evelina Dovsten och mig Petter Rodiner. Idag representerar en milstolpe i konsthantverkspoddens historia. För idag har vi med oss vår gäst via länk för första gången. Vi letar oss sakta men säkert ut utanför den lilla bubbla vi verkar i och har lyckats fånga Maja Mikaelsdotter Eriksson på kroken hela vägen från Malmö. Hej Maja!
Hej hej!
Kul att du kunde komma via...
Ja, jättekul!
Så lång väga.
Ja.
Jag tänkte att vi gör som vanligt, att jag drar en snabb liten sammanfattning om dig, ditt konstnärskap. Mm-hmm. Sen så får du rätta mig om du behöver det. Maja, du är konstnär och textilhantverkare, verksam i Malmö, där du i din verkstad arbetar med huvudsakligen tuftning som teknik. Du är utbildad vid HDK i Göteborg. Och efter din masterexamen 2018 har du hunnit med att ställa ut både nationellt och internationellt. Du har hunnit med 2 runder på Ung Svensk Form, arbetsstipendium från konstnärsnämnden och du har nyligen tilldelat Laurits konsthantverkspris i samband med årets Stockholm Craft Week. Du är nu aktuell i utställningen Det textila är politiskt och med din soloshow hos Mischiefs på Linnégatan här i Stockholm. Känns det representativt?
Yes. Ja. Tyvärr är utställningen i Falkenberg slut.
Nej, okej. Okay.
Ja, tyvärr. Men min solo i Stockholm hänger en vecka till.
Mm. Då hoppas vi att det här släpps innan dess.
Men hoppas.
Ja. Jag håller tummarna. Det går alltid att se dina verk på andra sätt också.
Det går jättebra.
Jag valde ju att medvetet inte beskriva varken dina verk eller dina motiv i min lilla intro. För jag tänkte att du skulle kunna få den äran och prata lite om vad du gör.
Absolut.
Lite sådär, generellt.
Vad jag gör generellt? det blir så väldigt stort bara. Mm. Det är nu jag brukar ta upp telefonen och visa folk bilder. För när jag börjar förklara sådär så är det så här. Man tar ett andetag, funderar på vem man pratar med och sen var ska man börja. Men alltså, jag ser ju mig som konstnär och jag gör bilder, skulpturer, vägghängda skulpturer brukar jag kalla dem ofta nu på sista tiden. För att när jag började med den här tekniken tuftning, det är ju en teknik för att göra mattor av rya och flossa karaktär då. Men då var det väldigt viktigt också den här aspekten att det ligger på golvet och att man ska gå på det. Men, och jag gjorde liksom motiv som det var så här: gud vad kul, jag gör mat, ska man gå i maten? En av mina första var liksom en stor tallrik med engelsk frukost. Och då hade jag den också på en utställning där det stod så här, tydliga instruktioner, så här, gå gärna i maten men ta av dig skorna. Och var man skulle ställa skor och vin och så där på vernissagen. Men sen har jag jobbat med det så länge att liksom det här med den aspekten att det är en matta har liksom lite fallit bort. Utan det är mer en sån här extra fet grej att vissa av grejerna har liksom inte en specifik plats utan man skulle kunna lägga det på golvet för det är också ett funktionellt objekt. Vilket jag tycker alltid liksom lägger till en extra nivå på konst att man också kan faktiskt interagera med och använda det. Men ofta... Det har liksom varit väldigt mycket på utställningar, vill ofta sätta upp det på väggen. Även verk jag har gjort för golv har satts upp på vägg. Mm. Och alla som har köpt grejer av mig har satt upp det på vägg. Det har liksom inte varit riktigt ett medvetet val. Men med tiden har det varit mer som att jag har börjat göra mer alltså objekt för vägg. Alltså, och det handlar ju dels om perspektiv men också vilka material man använder. Så nu skulle man kunna säga att ungefär hälften av de grejerna jag har i utställningen i min solo nu skulle kunna användas både för golv och för vägg. Mm. Och ungefär hälften är liksom vägghängda verk som bara går att användas till det. Mm. Så då är liksom tekniken mer, alltså då är liksom, då är det mer som bara att man fastnar för någonting, som att man fastnar för olja och duk eller lera, eller alltså att jag ser mer tuffningen som min teknik och mitt material för att skapa liksom skulpturer och bilder och
Alltså, för jag funderar lite på det där med material och teknik. Så hur, liksom, hur mycket tänker du på att du jobbar i textil? Liksom? Eller är det som du säger, att är det bara ett material för att skapa en bild? Eller tänker du på liksom, hur materialet också pratar och är en meningsbärare på något sätt?
Alltså både och, för jag tänker ju bara på garn i princip. Mm. Alltså... Men, och samtidigt så är det ju inte det som är det viktiga, utan det viktiga är ju uttrycket.
Mm.
Så att, och när jag pratar med till exempel folk som målar så jobbar vi väldigt lika. Alltså, om man tänker till exempel akryl, att man lägger på olika lager. Jag lägger ju på hela tiden nya lager och målar liksom på ett... Jag målar ju på, jag tuftar ju från baksidan också, så att där har jag väldigt mycket att jag håller på... och liksom som jag tänker på det, målar abstrakt liksom från baksidan, sen så måste jag gå fram och liksom, då har jag och analysera och tänka okej, men shit, jag måste lägga in lite mer fula grejer eller lite mer dramatiskt här liksom.
Mm.
Och så går jag tillbaka och så gör jag det, men när jag är i det, då tänker jag ju väldigt liksom, då är det väldigt abstrakt och då handlar det bara om garn, alltså kvalitet och färg liksom. Så att det är väldigt materialbaserat, men samtidigt det är ju bara mitt material för att få rätt stämning på bilden. Liksom.
För sen blir ju resultatet då väldigt figurativt ofta, eller?
Exakt, ja. Exakt. Och det är det som, jag gillar det, för det är som att jag har, jag måste lura mig själv på något sätt, för att jag kan inte rita, alltså jag har svårt för att rita, för att då ser jag direkt, alltså jag är för kritisk om jag hela tiden kan se det jag skapar. Liksom. Då är jag för snabb med att komma med analys och kritik. Liksom. Så att om jag då ska tufta en bild, då har jag en figurativ bild. Så jag vet så här, okej, men jag ska göra ett ägg. Liksom. Då ritar jag upp det här, bara helt grovt med en filtpenna på baksidan. Liksom, ritar jag upp ett ägg. Och sen så ritar jag så här, oh, här ska det vara den färgen, här ska det vara den färgen, här ska det vara lite linje så här. För sen så vet ju inte jag vad jag har tänkt, utan sen har jag har linjer att följa, men jag har liksom inte direktiv så här ska vara rött, här ska vara blått liksom, utan då har jag mer bara ett klotter och sen så kan jag liksom och sen kan jag jobba abstrakt fast att det är en figurativ bild. Och det är där också att jag känner att jag och där får jag ett lugn liksom, för där kan jag bara stå och pilla med färg och typ möten, skiftningar, material, och sen går jag runt och får liksom så här, och där kommer liksom det här analysen in, och då ser man mer så här, där tänker jag ägg, där tänker jag det figurativa, men i själva görandet har jag försökt ta bort det liksom.
Mm. Det låter väldigt frigörande på något sätt att man blir,
ja men visst,
att man får vara i skapandet snarare.
Ja, det är väldigt skönt. Jag vill liksom komma åt det där, så att jag kan komma åt det där flowet där jag kopplar bort den här liksom alltså tänkandet i det. Det kritiska och analyserande, utan jag bara ja men så, flow med material liksom.
Mm. Spännande.
Har du kunnat jobba där på plats också på Mischiefs?
Nej, det har jag inte gjort. Jo, jag har gjort efterarbete. Jag har kantat en matta, jag har klippt och sånt där. Det är mycket efterarbete, men jag har inte tuftat där. För att jag har liksom ett helt rum. Jag har kompressor, man måste ha balansblock för att maskinen är tung. öronkåpor, det brummar, det kommer, det dammar. Min ram är 2x3 meter, så att man hade kunnat göra det mer analogt. Alltså man kan tufta mycket mer analogt, men det materialet, alltså den utrustningen jag har är ju proffsutrustning, så att det är ju liksom, jag kan inte flytta hela den till Stockholm.
Nej.
På det sättet.
Ja, det är inte, du knyter liksom inte varje liten knut för Nej. Hand, utan Nej. Det är en maskin som du jobbar med.
Jag kan förklara tekniken om ni vill.
Gärna.
Mm. Då, så att jag har byggt en ram som är 2x3 meter. Jag har gjort det många gånger, förklarat tekniken.
Ja,
men det är jag har byggt en ram som är 2x3 meter. Och sen så spänner jag upp ett tyg på den. Och sen så har jag ett liksom power tool som typ en borrmaskin ser det ut. Mm. Och så kopplar jag in garn i den, alltså träden lite som en symaskin.
Mm.
Och sen så har jag tryckluft som, så att om, och nu ska jag inte visa för det syns inte ut i podden, men sen så skjuter liksom maskinen ut trådarna genom tyget och klipper av och skjuter ut nästa, så att på den sidan som jag ser, från baksidan, så blir det liksom som en söm, som ett broderi. Så där är det mer som att jag broderar eller målar streck liksom. Och så på framsidan blir det som en tuftad yta. Och sen så limmar jag och sätter på en baksidesväv. Liksom det sista jag gör. Så att innan den är klar kan jag i princip liksom dra ut grejer från baksidan. Fast jag gör nästan aldrig det.
Ställer du in längd på...
Exakt, jag har också, jag kan välja nålar mellan 4 centimeter och 1,5 centimeter. Så jag har liksom 2,5 centimeters spelrum liksom att jobba med tredimensionalitet. Och det är ganska kul också för att det kan tyckas ganska lite liksom, men man kan få fram ganska mycket 3D-effekt med 2,5 centimeter. Mm. Så det är liksom också som en utmaning, och det är ganska lagom att liksom fler, alltså det är ganska lagom begränsning också för vad man kan tänka liksom när man står där bakom, att man inte har liksom 30 nålar utan jag har kanske 10 liksom.
Mm.
Och så är de alla då olika höjd, men sen klipper jag väldigt mycket också efter för att få den här reliefen liksom.
Men det här verktygen, är det något som används också industriellt? För att göra mattor?
Ja,
eller alltså, är det liksom en självuppfinning?
Nej, alltså tuftmaskinen finns industriellt. Alltså de flesta mattor som görs nu görs så här. Fast då såklart inte med en pistol utan med jättemånga som liksom går in så här. Men själva tekniken att inte knyta utan göra öglor så här. Det är liksom så man gör mattor nu för tiden, om det typ inte är orientaliska mattor. Och det här verktyget, just det här som jag har liksom, det uppfanns för att när man gjorde så här heltäckningsmattor så kunde det gå en tråd, alltså att en av alla de nålarna liksom slutade fungera, och då behövde man någonting för att liksom fylla i bara den raden. Så då uppfann man den här. Men det finns ju också, alltså tekniken är ju egentligen bara att få en tråd att gå in och ut genom ett tyg, precis som en sån här liten punchnidel.
Mm.
Så det finns ju allt från, jag har en analog som jag hittat på Loppis som liksom bara är ett verktyg som trycker ut och in en tråd genom ett tyg. Så det är egentligen bara det som ska hända liksom.
Men det är en ganska gammal teknik, det är bara att det har blivit automatiserat. Liksom.
Ja, precis. Det är som en symaskin typ. Ja.
Men det är kul att du säger att det är ett power tool, det gillar jag. Jag tänker också att det är liksom att vi på Konsthantverksprodden pratar ju väldigt mycket konsthantverk, och så här, hur förhåller du dig till handarbete och liksom maskin, jobba med det, är det någonting du tänker på?
Alltså jag tänker ju att det är handarbete, men jag gillar väldigt mycket det här att jag har power tool och att jag har kompressor, att det, jag har det ganska så här stökigt och smutsigt, jag har motorolja liksom, och massa garn. Det är väldigt så här, alltså det känns, jag jobbar med hela kroppen, jag känner mig mer som liksom en snickare eller något sånt, så jag känner mig väldigt mycket som en hantverkare när jag jobbar liksom. Men och det känns väldigt viktigt för mig att liksom få göra den biten, att liksom göra själva jobbet.
Mm.
Men sen tänker jag ju på mig själv som konstnär, bara för att det är ett brett begrepp liksom, som det är inte för snävt liksom. Och då kan man också vad, alltså, ja, men det är så jag ser mig helt enkelt.
Mm. Ja, men mm. Det är ju liksom breddar ju konsthantverksbegreppet också. Alltså, det är ju väldigt spännande att göra på något sätt. Tänker på det.
Ja, jag tänker liksom att alla som inte, alltså jag förstår att om man outsourcar sin produktion, typ om man ritar en grej på datorn och sen någon annan kanske gör den, då kanske man vill kalla sig designer, men jag tänker att alla konstnärer som jobbar med sitt material också är hantverkare liksom. Mm. Att man är konstnär men att man jobbar som hantverkare på något sätt.
Ja.
Och där är det ju också det här ordet konsthantverkare, så det passar ju på det sättet väldigt bra.
Ja, precis. Du har ju pluggat på HDK i Göteborg. Det var på textil programmet där då. Eller?
Exakt. Ja.
Hur höll du på med den här tekniken då också? Eller vad gjorde du när du jobbade, var där?
Jo, men jag började med den på skolan. Mm. Jag sökte ju till HDK väldigt mycket för att det fanns väldigt mycket verkstäder, bland annat Tufft verkstad. Det fanns ju inte på Konstfack då till exempel. Mm-hmm. Och ingen annan skola heller i Sverige, tror jag. Så jag sökte dit till HDK väldigt mycket för att de hade så mycket verkstäder. Mm. Och i tvåan då på kandidatprogrammet fick man gå en Tufft kurs 2 veckor. Och då var det liksom direkt så där att alla fick en liten provbit och bara testa lite på. Men jag ritade direkt upp ett stekt ägg. Och så gjorde jag ett stekt ägg. Och det var liksom sådär. Jag hade jättelätt för det direkt. Det kom så här. Det kom superlätt för mig. Att jobba med den tekniken. Och det var jättekul. Men jag höll på väldigt mycket i skolan. Mycket mer att jobba med skulptur generellt. I massa olika material. Typ betong, plast. Ja, textil också. Och jag var på keramik och metall också. Jag försökte liksom vara på alla fälten där. Tiggde till mig kurser och tjatade liksom för att få vara i de andra växterna också. Så att, och då var det mycket mer att jag jobbade brett liksom och försökte ha en känsla och hade liksom alla material möjliga, och det var väldigt abstrakt och jag ville liksom verkligen bli bra på gestaltning, men det var också en väldigt svår och jobbig process, att då och då när jag kände så här, jag måste ha en paus från det här jobbiga konstnärsjobbet liksom, då var jag så här, jag måste få tufta, jag måste liksom bara få tufta typ en arg kattunge som säger fuck you, och så var det som att jag såg det liksom som något lite mindre värt, för att jag vet inte, man tänker ofta så där konstigt liksom. Så att det tog många år för mig när jag fattade så här, men hallå, det där som du tycker är det där lätta som du gör för att det är så kul och för att du bara måste liksom, det kan du ju liksom göra det.
Mm, ja.
Så att det tog liksom jättelång tid för mig att förstå att det var det jag skulle satsa på liksom. Mm. Att välja det. Och det är lite, tänker jag, lite speciellt inom konst att man, alltså jag menar, i idrott hade man inte tänkt så här, åh, du är superbra på höjdhopp, men du, så nu ska du bara öva på 60 meter liksom. Då hade man, utan där hade man direkt tagit så där, ja, men du ska göra det här. Mm. Men för mig tog det många år att liksom välja det. Mm. Men så där i slutet, så det blev väl mer och mer tufft, och sen så gjorde jag mitt masterarbete i Tufft. Mm. Den här jättestora skulpturen som jag ställde ut tillsammans med dig på Ung Svensk Form, Petter.
Just det. Mm.
Ja. Mm.
Den stora
moderkakan.
Just det. Ja.
Mm.
Den har vi en bild på när Ida ligger i, va?
Just det. Ja, ja, från Mischief tidigare.
Ja.
Ja, vad kul, vad kul.
Vi har provat det.
Ja, den
har
vi provat.
Ja, jättebra.
Ja, det var mycket fint.
Men hur hittar du dina motiv då?
Ja, alltså det är ofta från bara vanliga livet, eller vad man ska säga. Alltså, jo, men det är ofta som att vardagliga saker som ger mig andra budskap liksom. Vardagliga ting som ger mig dubbla budskap, eller som får mig att få liksom aha-upplevelser liksom. Om liksom, om andra saker.
Mm.
Alltså, ni vet, man kan se ett objekt och helt plötsligt förstå någonting som man har gått och funderat på. Bara shit, det här är, ja, men som att det är en visuell, som att det visuella får mig att förstå bättre saker som jag går och grubblar på typ.
Mm.
För jag tycker att de liksom, ofta är det som att jag tänker på saker och sen så, men sen ser jag ett visuellt förlopp eller en visuell bara objekt som får mig liksom att, ja, men förstå bättre. Och då tycker jag det är så viktigt liksom att jag, och då blir jag så liksom väldigt inspirerad av att till att jobba med det. Sen så, sen kanske inte det den här liksom min tankegång eller vad jag har förstått när jag har sett objektet kanske inte alltid liksom kommuniceras fram hela vägen. Och det är liksom inte heller så viktigt för mig, men det är liksom min inspiration för varför jag väljer de grejerna jag väljer.
Det är ju ganska mycket humor i dina verk, upplever jag det som i alla fall, eller?
Ja, jag tycker det är viktigt att man ska kunna, alltså också för betraktaren typ, att man ska, det viktigaste är att det blir en sån här barnslig och kul, eller i bästa fall en sån här wow-känsla liksom, mm. Att man känner att det är lite knäppt eller det är roligt. Alltså, ja, en glädje eller en barnslig förtjusning. Liksom. Det känns för mig det viktigaste. Och sen så har jag liksom ofta så här väldigt cyniska och liksom mörka tankar om vad det egentligen för mig betyder. Men, och det kan man gärna få höra om man vill. Men det är inte någonting jag försöker verkligen kommunicera ut jättetydligt liksom.
Men det är också någon sorts blandning där, alltså så här, någon sorts tvetydighet i objekt
som, absolut.
Du, som du pratade om tidigare, att så här, saker kan vara allvarliga men också skojiga,
absolut.
Att de kan väcka, att man ser någonting roligt kan väcka en allvarlig tanke liksom.
Exakt, och det är lite det jag tänker, alltså speglar ju egentligen väldigt mycket hela livet och hela världen liksom, att det här med liksom, alltså baksidan på allt liksom.
Mm.
Att allting har en baksida och det alltid finns någonting tungt och att det mörka finns med i glädjen och liksom, mm. Ja, på något sätt, alltså den här kraft, alltså det handlar ju väldigt mycket också om, som jag jobbar mycket med i placentan där, den här kraften som är liksom inte bara livskraft utan också en slags decaying eller döds, alltså förmultnande kraft, alltså kraften i det cykliska liksom.
Mm.
Och ja, men som det stekta ägget till exempel, där var det var 2012 och det var väldigt mycket snack om så här klimatförändringar och jag stod hemma och skulle steka ägg och så hade jag liksom det här ägget i handen så här, och bara så shit, det är alla förutsättningar för ett liv paketerat i det här runda lilla ägget och så steker jag det och knäcker det rakt här ner i stekpannan. Och så var det liksom som en sån jättetydlig så här shit metafor då för vad vi gör med jorden. Och så här helt självklart för mig och då blev det här objektet och så himla viktigt. Men sen så tuffte jag stekta ägg och liksom bara den grejen att det är en förskjutning i skala, förskjutning i material och att folk tycker att det är så här kul. Det räcker för mig. Mm. Alltså, för det är ju ett vackert objekt, det är kul och fint liksom, och det är det också. Mm. Och det räcker att det är det som kommuniceras. Även om jag fick den här liksom, aha-upplevelsen i själva liksom, stekandet av ägget där.
Mm. Här på Konstant Växpodden så är vi lite väl Stockholmscentriska ibland. Så det är ju rätt kul att ha dig med från Malmö. Hur är det med konstscenen i Malmö? Är den igång och levande?
Absolut.
Mm.
Nu har det ju varit väldigt dött överallt, känns det som, med pandemin. Mm. Liksom. Mm. Jag har gått på väldigt lite grejer faktiskt sen under pandemin, men det är ju väldigt mycket som händer i Malmö. Malmö är ju en härlig stad. Det är ju liksom, framförallt är det ju, det är billigt, det är litet. Det är liksom, allt är på samma ställe. Liksom, alla områden är liksom nästa gata bara. Så här, ja, men jag bor på det området eller jag är på det, och jobbar på det området. Som kan kännas helt annorlunda. Men det är bara en gata ifrån liksom. Mm. Och jag jobbar i en konstnärskollektiv i en ateljé som heter Studio Seved. Där det är 8 konstnärer som har en stor lokal i en källare. Och jag har liksom ett rum i samma källare lite angränsande till. Och där är det väldigt mycket, väldigt många av dem jobbar ju med måla, graffiti, jobbar med gatukonst och liksom, det är ju någonting som också finns väldigt mycket i Malmö, så jag är liksom mycket inne i den världen, och där finns ju en, där är det är ju konst man kan se alltid som också finns under coronaepidemin, liksom där är det ju väldigt mycket folk som är aktiva hela tiden och liksom försköna staden. Så det ser jag väldigt mycket av, och det har jag varit väldigt inne i de senaste åren, trots pandemin. Men gallerier och konsthallar och sånt har ju varit, ja, vi har inte fått ta del av det på samma sätt som innan. Mm. Det, men Malmö konsthall är ju också ett fantastiskt ställe. Alltså, jag är från Lund, jag har ju växt upp med Malmö konsthall och liksom, alltså ett av mina starkaste konstminnen är liksom när vi åkte dit när jag var, ja, jag var tidiga tonåren och så, Peter Greenaways utställning Flying Over Water som var där på, ja, det var väl på 90-talet liksom, och alltså superhäftiga installationer och supersjuka ombyggnader och sånt har skett på den konsthallen liksom. De har verkligen jättebra grejer.
Jag visste inte att han var utställande konstnär också. Jag tänkte att mer om filmmakare liksom.
Men... Ja, men alltså ja, jag har inte, jag vet inte hur mycket han har varit det, men den var liksom, det var en stor utställning om det här Ikaros och mycket ägg och nakna änglar i montrar och vatten och alltså, det var super häftigt. Ja.
Men jag vill passa på att tipsa om den utställning som visas nu, för jag såg den för 2 veckor sedan. Det var Leon Nilsson, ja, på Malmö konsthall. Och vilka lokaler alltså.
Ja, men vad kul, verkligen. För jag har faktiskt, då ska jag gå dit med min son, för vi, alltså, vi brukar ju gå allt, jag brukar se allt som är där, men som sagt nu med corona har jag liksom bara, alltså jag har bara kopplat bort den här den delen man har hos sig som söker efter grejer, alltså som söker efter grejer som faktiskt är i det offentliga rummet. Alltså,
ja, visst,
man kollar
visst.
Digitalt, men innan hade jag ju påkopplat sådär, ja, nu ska jag kolla vad som går där, jag ska kolla vad som går på inkast, jag ska kolla vad som är på alla gallerierna. Liksom, den har man ju igång, men, och även när man åker upp till Stockholm, men sen så är det, nu med corona så är det som att den har stängts av.
Ja, men man har blundat lite för alla reklamskyltar.
Nu får man liksom, exakt. Absolut, nu får man liksom sätta igång det igen. Sådär. Mm. Jag kom på det när jag var uppe sist. Min kompis är dansare och jag bara kom på såhär, just det, scenkonst. Man kan ju se scenkonst. Alltså, som att det har man ju glömt bort. Liksom. Mm. Så att, ja.
Vi brukar ju försöka få med lite tips på saker som händer.
Ska jag dra några eller?
Gör det.
Jag gör det. Alltså det finns ju en... Några som kallar sig för Dot till exempel.
Mm-hmm.
Vem någon känner till. Men de visar ju sin utställning Poolside Coolside, tror jag fortfarande.
Vi står kvar tills den 10 november.
Perfekt. Ja. Death and Animals av Odem Atelier. Går att se fram till den 31 oktober. Och då är det ju bland annat Clara Kristalova, Beth Kaverner, Märta Mattsson, Lisa Waller med flera. Wallert med flera. Mm. Anna Tedestam ställer ut på Blås och Knåda med utställningen Erkänna eller Hota. Och Konsthantverkscentrum hälsar att nu öppnar ju även den internationella branschen upp och att 2022 ser ut att bli intensivt och bjuda på massor av mässor och biennaler. Och mer tips finns då på deras hemsida. Och man kan också höra av sig till dem och fråga om råd och sånt där om man behöver. Angående sånt. Konsthantverkscentrum nyinviger också sitt bibliotek som för tillfället är extra maffigt eftersom det huserar Gustav Space konsthallsbibliotek fram tills att konsthallen har hittat en ny lokal då.
Mm.
Och man får gärna boka in som en liten lästid i deras bibliotek om man vill då. Och då kan man mejla på info@konsthantverkscentrum.se. Och Konsthantverkscentrum anordnar också en inspirationsföreläsning som sker den 15 november mellan 16 och 17. Och då är det Kristin Tenman som berättar om sina erfarenheter att driva webbutik. Mm. Och sen tycker jag att man kan kolla på Märta Mattssons utställning Can You Hear Me? Som visas på Näs konsthantverk utanför Göteborg där i Floda. Mm. Mm, fram till den 14 november.
Måste börja öva på att vara bland folk. Ja. Då är det bra att börja med så här. Glida runt på
hur länge står, står din utställning kvar på Mischiefs, Maja?
Den står till den 24 oktober.
Okay.
Men sen så, Mischiefs har ju, nu är det uppdelat så att det är ju ett aktivt showroom. Det kommer komma fler ateljéer nu, att folk har sin ateljé där. Men okay. In bland ateljéerna är det ju en pågående utställning hela tiden. Så att jag har alltid några verk där. Så man kan alltid gå till Mischiefs och se jättefeta grejer. Och bland annat brukar jag alltid ha några grejer kvar.
Mm.
Så det är alltid ett rekommenderat besök.
Ja, det är alltid kul att gå dit och kika.
Ja.
Om ni lyssnare har fler tips om vad som händer i konsthantverksdjungeln eller kanske har ett ämne eller konstnär slash aktör som ni gärna vill höra mer om, så får ni gärna höra av er till oss på konsthantverkspodden@gmail.com eller DMa konsthantverkspodden på Instagram. Där kan man också följa oss i vårt arbete med podden och få uppdateringar om när nya avsnitt kommer och kanske få lite mer tips om upplevelser och annat kult. Konsthantverkspodden görs av mig, Petter Rodiner, Lisa Maria Pettersson, Ida Netteberg och Evelina Dovsten i samarbete med Konsthantverkscentrum. Ljudet görs av Eminenta Umami Produktion. Musiken görs av Karin Fjellman Dovsten. Tack Maja för att du tog dig hela vägen genom internet och delade med dig av din intressanta praktik och dina tankar.
Ja, tack så jättemycket för att vara med. Det var jättekul. Jättefint.
Och tack till alla som valde att lyssna på oss idag. Vi hörs igen om en månad ungefär.
Ja, perfekt.
Fint. Tack och hej.
Hej då.